Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Nu, mina kära framgångsvänner, kommer vi till ett avsnitt. Jag brukar inte göra det här, men i det här avsnittet så behöver jag faktiskt varna lite innan. Det är så att det är väldigt osensurerat, brutalt material. Det är en väldigt grov historia som är, den är hemsk. Det är riktigt bland de sjukaste sakerna jag har hört i hela mitt liv. Men det här är en gäst som väldigt många har efterfrågat, och jag skulle vilja dela med mig av den här livshistorien om honom. Det är nämligen Jesper Söder, som var elevmentorn från Trollhättan, som anslöt sig till de kurdiska YPG-grupperna för att kriga mot den fruktade terrorgruppen Daesh, eller som många känner till som IS. Och det här är verkligen helt sjukt. Det är så jäkla brutalt, det är helt hemskt. Ja, ni får bara lyssna in där. Men han drog ner till Syrien, krigade mot IS, och han såg bland annat sin vän dö i min, och han fick minsplitter på sig, vilket gjorde att han var jättenära att ryka mig själv. Vi pratar om alla förberedelser inför att man ska ner i ett krig. Vi går in på allt från kostnader, finansiering, vad såg för hemska grejer. Vi pratar om död, att kriga mot IS, brutalitet och jättemycket annat. Som sagt, mycket av de sjuka sakerna jag hört i hela mitt liv. Ja, nu tycker jag vi kör igång med ingen mindre än Jesper Söder.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Jesper Söder.
Tack så mycket, Alexander.
Roligt att ha dig här.
Ja, jättekul att vara här faktiskt.
Vi pratade så vid. Det var några år sedan vi pratades vid om att vi skulle köra ett avsnitt. När du var nere och krigade.
Ja, du skrev till mig när jag var nere. Jag tror det var på min andra eller tredje resa. Och det är kanske 2 år sedan. Att du gärna ville att jag skulle komma. Och så sa jag, det är lite svårt för jag är här nere just nu. Men då var det så snälla, men när du kommer hem då? Sen har det bara blivit förskjutet hela tiden. Alltid att jag har varit och gjort andra saker. Eller så har du varit upptagen. Men nu har vi löst det här idag.
Och sen var det ju, jag vet att när jag pratade med dig en gång så skrev du lite grann. Och sen typ en dag senare så ser jag att du har lagt upp en bild på din Facebook där du var helt blodig.
Ja, det var efter en operation som vi gjorde utanför Suluk då, sydvästra Suluk. Och det säger inte er så mycket som lyssnar, men det är en del som ligger nära turkiska gränsen. Om ni tar upp karta och så tittar på Tel Abyad så ligger Suluk ungefär 20 kilometer under.
Kan man säga Syriens Kanarieöarna?
Syriens Kanarieöarna kan man väl säga. Men det var att den bilden, det var faktiskt inte bara blod, utan det var mycket så här skador, för att det var att vi hade gjort en operation, vi skulle befria en by från IS, och så slutade det med att det blev katastrof. Innan vi ens kom in och skulle ta över byn så trampade min kamrat på en mina. Jag var 3 meter ifrån och fick på mig så jävla mycket splitter och jag var jätteförkrossad. Jag minns att när den alltså går igång så drar jag upp högerarmen och en ren reflex och gör en piruett. Landa på en kvinnlig YPJ-kamrat och titta på henne, och sen så sätter mig på rumpan och kontrollerar mina fingrar och känner mig på ansiktet och örat och sånt där och märker att hela ansiktet är söndertrasat, och jag bara känner att det är någonting som har hänt här. Och så tittar jag på armen och ser att jag har stora skärvor som sticker ut i armen och bara forsar blod. Och sen så ser jag 2 andra kamrater som tar och släpar Sagros, han som trampar på binan, och ser att benen är helt söndertrasade och att han hade förlorat delar av kroppen, så huvudet bland annat och sen arm och
han var stendöd.
Ja, han var stendöd. Men jag var ju så pass chock då, så jag visste inte. Jag trodde att han kanske var medvetslös på grund av smärtan. Men han var ju stendöd sen. Fick jag reda på. Men jag blev ju, i och med det här fick jag så mycket splitter i ögonen. Så att jag tappade ju synen efter cirka 1,5 minut. Så det här hände väldigt, väldigt snabbt.
Och då du fick splitter i ögonen?
Ja, jag fick 7 splitterbitar i högra ögat. Och så fick jag cirka 6-5 stycken i vänstra ögat. Så att mina ögon svullnade upp. Och så gjorde att jag inte kunde öppna upp dem. Och sen så bara, det bara forsa blod ifrån ögonen och var. Och aj, så var jag blind en halv vecka sen. Men det var inte det sjukaste. Det var när jag kom till ambulansen och de skulle köra mig till sjukhuset. Och de gasade på typ i 180 km i timmen mitt i natten. På vägar som inte ens var vägar, utan det var så typ gropar och hål överallt. Och jag flög upp och ner på den här britsen i ambulansen. Jag trodde jag skulle dö där, så jag var ju helt förkrossad. Jag låg och rökte cigg efter cigg i ambulansen.
Och du kunde inte se?
Nej, jag kunde inte se ingenting. Och så hade jag den brutalaste tinnitusen du någonsin kan föreställa dig, där du bara hör liksom beep på höger örat. Så att jag var ju helt, alltså, det var jättejobbigt. Jag var jättechockad, jättetraumatiserad. Det var en hemsk period alltså. Men det är inte det värsta som hänt mig, men det är topp 5 kan jag säga.
Vilken sjuk grej och vilken jävla rivstart in i avsnittet.
Jaha, vi är direkt rakt på direkt. Vi kör bara.
Vad tänkte du bara där när du låg i den här guppan eller ambulansen? Det blödde, du hade alltså skärvor av minan i armen. Dina skor var söndersprängda också.
Det var de.
Och du hade sett din kompis då sprängas några meter framför dig. Kom det någon tanke så här, är det värt där? Eller vad håller jag på med?
Det var ingen sån tanke som kom upp om det är värt det. Utan jag tänkte bara, jävlar också. Jag var ju rädd alltså då med tanke på att jag inte kunde se. Jag tänkte, kommer jag aldrig kunna se igen? Kommer jag aldrig kunna liksom öppna upp mina ögon? Det var ju det jag tänkte på. Hur allvarliga skador har jag? Jag visste ju ingenting. Jag var ju väldigt så här, i chock på grund av att det var någonting väldigt traumatiskt som hade hänt. Så att det var ju tusentals tankar i huvudet. Men inte liksom varför jag var där. Det kom inte i fråga. Eller det var ingenting som jag reagerade på det sättet. Utan det som jag kände mest, det var ju liksom, kommer jag aldrig kunna se igen? Kommer jag liksom bli återställd? Hur allvarligt skadad är jag? Vad ska jag säga till mamma? Ska jag säga till familjen? Fan också. Det var i princip det som jag tänkte. Och sen så var jag jävligt ledsen också, i och med att jag hade lärt känna honom väldigt, väldigt bra. Och han var en mentor för mig där nere. Så att det var så många tankar och känslor på en och samma gång. Så jag vet inte hur jag ska svara på det ordentligt. Utan det var allt mellan himmel och jord, tänkte jag. Men jag tror aldrig att jag kände att fan, varför åkte jag hit för? Det tror jag aldrig kom på tal. Eller kom i mina tankar när jag reflekterade över det. Inte ens när jag låg på sjukhussängen så tänkte jag så.
Men en tanke som slog mig nu var du fick alltså fyra fem splitterskärvor i vänstra ögat och typ lika många i högra ögat.
Ja.
Hur, vad gör man då? Plockar man ut med en pincett eller?
Mm, det var det de gjorde. På sjukhuset så kunde de inte ta ut det. För jag hade så mycket sand och så mycket liksom splitter överallt. Så de började ta ut liksom, de här större skärvorna i högerarmen. Tog de ut utan bedövning. Fick inte någon bedövning. Fick inte någon form av medicin. Fick bara lite vatten och så typ så här handsprit som de la på såret. Så det sved ju ganska brutalt. Och sen så tvättade de av mitt ansikte med handsprit. Och så plockade de ut splitterdelar med pincett och sånt där. Men ögonen... Ögonen kunde... Alltså det gjorde...
Jag vrider mig.
Ja, det gjorde jävligt åt, alltså. Det kan jag lova.
Ja, men framförallt så här, du... Alltså att ha alltså splitterbitar i ögonen som sitter där, alltså det känns så jäkla konstig känsla.
Men där fick vi inte ut dem, utan de kunde inte öppna upp mina ögon, så splittret i ögonen fick vara kvar. Och det gjorde att mina ögon svullnade ännu mer, att jag fick ännu mer ont, att jag fick ännu mer liksom problem. Och jag kunde inte öppna upp dem överhuvudtaget. Det var sjukt alltså. Så att 2 dagar efter körde de mig till ett specialistsjukhus i Kamishti som ligger ungefär 2 timmar ifrån sjukhuset där jag var. Där jag fick ligga i 3-4 veckor. Där jag blev faktiskt uppmött av en norsk sjuksköterska som jobbade på det sjukhuset, som blev typ som en mamma för mig. Så att hon hjälpte mig och sånt där, och så till så att jag fick det jag behövde. Men jag fick inte gå utanför sjukhuset. Jag fick inte göra någonting. Jag var som en fånge på sjukhuset. Och det var det värsta jag varit med om. För jag hade inget internet. Jag hade inte min telefon. Jag hade ingenting. Jag fick inte gå utanför. Alltså, jag skulle egentligen bara ligga i en säng och så liksom fundera. Jag ville ha liksom telefon, musik eller någonting. Jag fick inte någonting. Jag fick bra med mat dock. Sen var det väldigt farligt, för jag kunde inte gå ut, för jag kunde inte se. Det kunde ju kommit någon IS och kidnappa på mig. Så att varje gång jag skulle röra mig någonstans, då var jag tvungen att ha typ så här militärvakter som gick med mig, bara om jag skulle köpa en cola eller någonting. Så att det var jättejobbigt den här 2 veckorna som jag i princip var i sjukhus då.
Vi skulle behöva spola tillbaka lite grann i ditt liv. Så vi trycker på spolningsklappen nu. Bruff, och nu kommer vi till, var är uppväxt någonstans?
I Trollhättan i Västra Götaland.
Där har jag varit ganska mycket faktiskt. När jag gjorde lumpen som röjdykare så var vi en del i Trollhättan och runt där.
Mm-hmm. Ja, intressant. Ja, Trollhättan är en väldigt god stad där. Jädrigt trevlig, underbar. Alltså generellt, för det bor väldigt bra människor där. Den är inte för stor, den är inte för liten. Men jämför man med Stockholm så är det en liten byhåla. Men jag trivs där, bra miljö, nära till västkusten som jag älskar att vara på. Så att jag liksom är född och uppvuxen där, bott hela mitt liv där. Har familj och alla mina syskon bor där. Har jag 4 underbara syskon, och så har jag liksom min mamma, och så har jag liksom idrottat hela mitt liv.
Du kom med brottning, vet jag.
Ja, brottning höll jag på med i 13 år. Blev lite inspirerad av min pappa som var ungdomsmästare 5 gånger i brottning.
Men du har inte så farliga sådana här kolöron.
Nej, jag slutade på grund av också att jag inte ville ha det. Men sen så spelade jag handboll samtidigt. Då ville jag prioritera vad vill jag satsa mest på, handboll eller brottning. Så visade det sig att jag var mycket bättre på handboll än vad jag var på brottning. Så jag gjorde ett aktivt val med att lägga ner brottningen. Men jag fick ändå med mig ganska mycket teknik och sånt där som var faktiskt bra att ha med sig i handbollen. Även om man inte får brottas i handboll. Men man får ju en viss kroppskänsla när man brottas och håller på med vissa kampsporter och så. Så att det hjälpte mig ganska mycket i handbollen. Så att jag liksom hade möjlighet att kunna utvecklas tack vare brottningen i handbollen och blev faktiskt väldigt duktig handbollsspelare.
Under din barndom, har det hänt någonting som har varit så traumatiskt för dig eller varit så här väldigt, väldigt jobbigt?
Jag har inte haft någon så här traumatisk barndom på det sättet. Jag var för liten för att liksom kunna reagera på det. Men när jag skulle fylla 5 så dog min riktiga pappa. Min farmor, min farbror och min morfar. Och alla de här dog liksom inom loppet av 1,5 år.
Hur då?
Ålder, cancer, och min pappa, han dog ju för att han liksom blev påkörd. Och så klarade han inte det faktiskt.
Den påkörde han
av en bil? Ja.
Var det någon...
Jag vet faktiskt inte, jag har inte velat ta reda på det heller riktigt hur det är, utan jag vet ju inte. Jag har hört spekulationer om vad det var, att han blev deprimerad för att han inte kunde jobba och att det blev, att det tärde mycket på förhållandet mellan min mamma och honom. Så jag vet faktiskt inte anledningen, och jag har inte velat rota i det heller, utan det är väl en liten så här, jag låter det vara så. Det har inte påverkat mig, det påverkar ju kanske mina syskon, mina äldre syskon och sånt där, har det kanske påverkat ganska mycket då, förlusten av vår riktiga pappa. Men jag har ju en underbar styvfar som har funnits där sedan jag liksom var i princip 5,5 år, ända till idag, som jag säger pappa till. Så jag har inte haft några större traumatiska barndomsgrejer eller generellt så, utan jag har haft väldigt, väldigt bra barndom, alltså väldigt, väldigt trygg och underbar uppväxt och haft väldigt, väldigt bra med vänner och skola och allting. Så jag har inte haft några sådana här traumatiska, jobbiga situationer i mitt liv på det sättet.
Hur kom det sig då att du kom på den här tanken och valde att åka ner till Syrien och vara med om allt det här hemska vi ska hoppa in i snart?
Det här är ju liksom, när jag såg vad som hände nere i Irak och Syrien, Kurdistan, men jag visste inte vad Kurdistan var vid det här tillfället, men det var det nyhetsinslag som gick på TV4 där de visade liksom striden om Kobani, att nu har IS besegrats där och att det har dött väldigt mycket. Det var ruiner och de visade bilder på människor som grät och barn som flydde i panik. De visade också lite propagandavideos som IS har lagt ut där de uppmanar trogna muslimer att göra jihad och komma ner och stötta IS och sånt där.
Vad menas med jihad?
Jihad är ju att man ska göra någonting som i deras värld, så ska du, om du åker ner och gör jihad, så ska du uppoffra dig så mycket du kan för att vinna över de otrogna.
Och vilka otrogna då?
De otrogna, det är sådana som du och jag som kanske inte vill leva under sharia-lagar, extrema versioner av sharia. IS, de är ju en sekt då. Så att de liksom vill ju att alla ska leva under samma lagar som dem och att alla ska tillbe samma gud, alltså Allah. De är väldigt extrema med det och de skyr inga medel för hur långt de kan gå för att övertyga andra eller döda eller våldta eller sprida skräck för att vinna och få sitt syfte igenom.
Man måste vara extremist, eller alltså vad är, men, när är man godkänd av IS, om man säger så? När är det liksom att man är med i gänget och de säger okej, du är okej, vi dödar inte?
Till exempel om vi säger att jag är muslim och jag umgås med dig varje dag och du är kristen, då är det fel på mig. Jag ska inte umgås med kristna, jag ska inte umgås med judar, jag ska inte umgås med några som anser att vi ska leva som man gör i väst, utan man ska alltså gå tillbaka till medeltida lag och regler. Vi ska inte ha någon demokrati, vi ska inte ha liksom val och så, utan vi ska lyda under en speciell ledare då, i det här fallet Abu Bakr. Så att skillnaden mellan islamist och en muslim, det är att en muslim kan leva med en kristen, med en juden, med en som är ateist och liksom kunna äta och bo tillsammans och finnas med varandra så som vi har i Sverige. Där liksom jag har kollegor som är muslimer, jag är kristen och att liksom man ska kunna leva tillsammans i en harmoni och komma överens med varandra. Hos IS så ska det absolut inte vara så. Det är alltså, IS ser ju alla oss som fiender. Alltså även muslimer som umgås med människor som inte tänker på dem. Så att gränsen för vad en äkta muslim och vad är liksom en muslim som är farlig, liksom vi säger en riktig muslim och en IS, vad är skillnaden? Ganska stora skillnader, men det är väldigt svårt att prata om det, framförallt om man inte är riktigt duktig på det här området. Jag är kunnig på det, men jag är absolut inte världsbäst, så jag försöker förklara ganska simpelt.
Men IS-gänget fattar ju själva inte det. De vet ju själva inte det.
Bortförklaringen, de använder ju religionen som propaganda för att kunna rekrytera, men de är inte så kunniga själva, utan de har ju tolkat Koran. Det finns bara en Koran, men det finns tusentals tolkningar av Koran. De har ju tolkat sin, vad de tycker att, nej men så här står det, här ska vi kasta ner bögar från högsta byggnaden, här ska vi liksom elda upp tjejer som är yazidier, kristna, om de inte vill konvertera och gifta sig med våra krigare, och vi ska tända eld på piloter, vi ska halshugga människor som inte har samma åsikter eller syn på hur islam ska utövas. Alltså de har ju de mest brutala synerna, alltså sederna, och de är ju inte rädda med att visa det. Och det är absolut sjukt att säga, det är att folk älskar det här och vill gå med dem för att de tycker att det här är rätt. Så alltså de som åker från väst, som har gått med där, de är ju alltså, det går inte att lita på dem. Det är det farligaste som vi har liksom. Men återigen tillbaka till frågan, alltså det var ju hemskheterna som gjorde att man började googla upp vad var det som pågick där nere.
Du kollar på de här filmerna när de brände upp folk och sånt där. I burar och halshög folk och skar av, gjorde allt möjligt. Jag har sett några som jag verkligen inte klarat av att kolla på det, men man har sett några som florerat runt.
Jag hade samma känsla som dig, att jag klarade inte av att titta på det, men bara liksom såg de här metoderna, det här gör de, och så fick se massa liksom hemska nyheter ifrån Al Jazeera News, alltså irakiska nyhetsbolag, och att man såg liksom vad som kom ifrån Mellanöstern. Jag gick in på Mellanöstern, olika nyheter, så hade jag en del vänner som kom från Irak och Syrien och Kurdistan som la upp klipp som inte ens sändes på nyheterna. Så att varje dag efter jobbet så gick jag här och bara googla och tänkte, nej, jag, varför pratar vi inte om det? Varför gör vi ingenting? Varför liksom låter vi det här ske? Alltså det här är 2014, tänkte jag. Alltså varför gör vi ingenting? Varför öppnar vi inte upp våra röster för att försöka stoppa dem? Varför tittar vi på? Alltså det spelar ingen roll om det händer där borta eller om det skulle hända här. För att här så hade vi inte stått och tittat på, men bara för att det hände där borta så känns det som att vi ska inte bry oss, för det är inte lika mycket viktigt. Och jag tyckte det var fel. Det är inte sån uppfostran jag har, utan för mig så är alla människor, oavsett vart på jorden de befinner sig, och ska faktiskt respekteras och kunna få hjälp i såna här situationer. Så att det var ett beslut som jag tog efter 4-5 månader, att jag vill åka ner, jag vill göra skillnad. Sen vad det än var jag skulle göra, det visste jag inte vid den här tidpunkten, men jag hade liksom på känna att jag kommer jobba inom flyktingläger, jag kommer jobba liksom på sjukhus som en liksom sjukhusvakt, eller att jag är någon försvarspostering med mera. Så blev det ju inte sen, utan det blev ju direkt fram på fronten, men det kan vi ta senare.
Mm. Så då bestämde du för att nej, men jag ska åka dit ner. Vad var det första du gjorde då? Började du googla på vilka kängor du ska ha där nere? Och, alltså, vad gjorde du?
Jag fick en lista på vad jag behöver ha från min amerikanska kompis. Han skickade med, det här ska du ha, det här ska du ha, det här ska du ha, det här kommer du behöva, det här kommer du behöva. Och då åkte jag och skaffade det. Som
en stor del på listan?
Olika typer av kängor, i det här fallet P90 då, som skulle klara av klimatet väldigt bra. Och sen så var det även...
Ja, tyska kängor.
Ja, tyska.
Fan, jag kan det där alltså.
Det kan du, jag ser det. Ja, ja. Så P90 är tyska kängor, och sen så var det uniform som jag skulle ha med mig, i reservuniform och med mera. Och sen så skulle jag ha med mig vattenflaskor, väldigt bra vattenflaskor, sådana som inte liksom på grund av värmen avger vad som säger, gifter då. För det finns ju vissa plaster som är extrem hetta avger farliga kemikalier från plasten då, som blir farligt att dricka. Så man skulle ha med en flaska som kunde tåla väldigt hög värme. Man skulle ha med sig extra underkläder, extra strumpor. Du skulle ha med olika typer av strumpor beroende på väder, kläder efter väder, eftersom det kan skifta i öken. Även om man tror att det bara är varmt dygnet runt, så är det ju inte det, utan på natten så bara all värme försvinner och det blir minusgrader. I vissa delar snöar det, så att det var ganska coolt när man stod i öknen och så började det snöa liksom, och så kom det 2 decimeter snö, och sen på dagen så försvinner all snö och då blir det lerigt och skitigt istället. Så att man skulle ha med sig mycket olika typer av klädersplagg bara för de här olika klimaten och situationerna. Sen så rekommenderar han att man skulle ta med extra batteri, liksom så här laddningsbar batteri för telefonen, så här recharger. Sen så rekommenderar han att man skulle ha med extra telefon ifall något skulle hända, att man skulle ha med pengar ifall något skulle hända, att man behövde muta. Så att det var mycket så här konkreta grejer. Sen så tog jag med lite saker själv, som skyddsglasögon med mera, och så tog jag med hörselskydd, och jag tog med handskar, och jag tog med extra väst ifall någonting skulle hända. Det vill säga att min väst skulle kanske bli skadad, så jag inte kunde använda den.
Så skottsäker väst är det?
Ja. Fast plattorna skaffade jag där nere. Så att man tog en så här väst som man kunde sätta in plattor i.
Jag förstår. Börjar inte du köra någon vapenträning här hemma då eller något? För jag tänker, om du ska åka dit ner i kriget och inte kan någonting om vapen.
Jag kunde en del av vapen, absolut, men jag kunde inte så jättemycket, utan jag började träna lite så hos några vänner och så, som jag visste hade en del vapen, och så började jag liksom gå igenom vissa videos. Jag åkte och träffade några som jag vet är ganska duktiga och kunniga på vapen, som visade en del, och sen så visste jag skulle få träning på plats när jag kom ner. Så absolut, jag gjorde ju det som jag kände att det här behöver jag bli bättre på, det här behöver jag liksom ändra, och det här behöver jag bli liksom mer kunnig inom.
Och vad behöver man vara duktig då? Om man ska ner och strida, vad skulle du säga? Det här behöver man kunna.
Alltså det som du behöver absolut kunna, det är ju faktiskt att ha ett tålamod. Det är det viktigaste där nere. Ha ett tålamod, bli inte irriterad, och att du är väldigt lugn alltså i dig själv. Att du inte är en människa som är stressad, att du inte är där liksom för att göra något annat än att hjälpa till. Det vill säga, det har ju kommit människor med andra tankar än att hjälpa till. Korsriddare, sådana som kommer ner för att döda muslimer bara för att de är muslimer, istället för att förstå att oj, de som jag strider med, de är också muslimer. Människor som inte har någon koll med andra. Så har det kommit så här krigsturister som har kommit 1,5 vecka, 2 veckor, tagit någon selfie och åkt hem. Så har det kommit människor som har åkt ner bara för att hitta någon fru. Det de inte har fattat slutat med att
hitta någon fru. Ja, det känns inte som att det är det här bästa Tinder-stället att dra ner till Syrien och in i på fronten på kriget eller?
Nej, men det är väl så. Jag blev erbjuden att köpa fruar och sånt där och få fruar. Jag blev erbjuden 2 åsnor för att få en tjej som var 17 år. Men vad tror du de vill ha av mig då? Det är mitt pass givetvis.
Vadå, du blev erbjuden en tjej och 2 åsnor?
Ja, 2 åsnor och en pappas dotter då. Bara för att hon skulle få pass och jag skulle kunna ta familjen med till Sverige. Så att det är människor som är desperata och då liksom gör man så här konstiga grejer. Och man kommer.
Vad fan skulle du med åsnorna?
Jag vet inte, jag tackar nej till det. Vad fan ska jag med en åsna? Ja, i det här fallet 2.
Du bara går runt med 2 åsnor som bara vid fronten. Så bara gå och käka här vatten här i gräs. Jag måste skjuta lite.
Ja, nu efterhand så hade jag kunnat ge de här åsnorna till IS. För de gillar åsnor tror jag.
Ja,
de är lite desperata så.
Men berättade du för dina föräldrar att du skulle ner?
En vecka innan. Och de blev ju helt bananas på mig. De blev ju galna. Nej. Så min morsa, hon gjorde en kupp. Hon sa till alla mina 4 syskon. Så efter jag hade slutat jobbet så hörde jag att det bara är någonting som plingar på min dörr. Jag tänker, vad fan är det nu då? Så står mina syskon där. Jag bara, nej. Så öppnar jag. Och då ska de ha ett så här syskonsnack med mig. Där de ska försöka övertyga mig. Åk inte ner. Det är farligt. Tänk om du skulle dö. Tänk om något skulle hända. Liksom. Det här är normala. Alltså, ja, jag förstår deras känslor. Och alltså, jag håller med dem. Men jag ville faktiskt göra det här. Och jag ville faktiskt åka ner för att hjälpa till. Och då tyckte de att jag var egoistisk. För jag tänkte ju bara på dem där nere och inte på familjen. Så att de försökte ge mig massa skuldkänslor. Och då sa jag, ja men jag kommer inte åka. Sen så ringer jag morsan på flygplatsen 5 minuter innan jag går ombord. Och så säger jag liksom, nu åker jag. Älskar jag ju typ. Och då blev hon blev helt knäckt. Hon blev jätteledsen, givetvis. Och sen alltså, från det så har de bara vänt. Så de har ju blivit stöttande hela tiden. Så att från att vara totalt emot det och försöka stoppa mig till att varje gång jag åkte ner och sånt där så har de sagt fortsätt liksom, du gör bra jobb, man var rädd om det, vi älskar dig och sånt där. Så att givetvis så det var ingen förälder som hade blivit glad om de hade fått höra men nu åker Alexander ner här, hur tror du dina föräldrar har reagerat?
Jag kan bara tänka själv med nej, det finns som säger, det finns ju ingen förälder som hade tyckte att det var superbra. Nej, även om det är för ett gott syfte var det än är, så vill man ju inte att någon i sin närhet, oavsett ändamål, vill man ju inte att den ska utsätta sig för hög risk att dö.
Ja, precis. Och det är ju det som jag gjorde i det här fallet när jag åkte ner. För att jag ökar ju alltså risken att dö avsevärt när jag åker ner till en krigszon. Och framförallt när man ska vara delaktig i fronten och sånt där och operationer.
Ja, men då flög du från Landvetters flygplats.
Precis. Till Istanbul.
Vad hade du på dig för kläder?
Jag hade på mig mina P90-kängor, så hade jag på mig jeans och så hade jag på mig en jacka.
Märkte de då, eller frågade de dig då i tullen eller där på flygplatsen att liksom, vad ska du göra eller något sånt?
Ja, hon den här som satt i passkontrollen innan jag gick in i den här eventhallen för att gå på mitt plan som skulle ta mig utanför Europa. Så frågade jag, vad ska du någonstans? Jag bara, jag ska till Irak. Va? Vad skulle du göra där? Jag tänkte att jag skulle hjälpa till på flyktingläger och sånt där och var där nere. Hon bara, oj ja, lycka till. Så att det var ganska sjukt faktiskt. Men ja, hon släppte mig igenom i alla fall. Och så åkte jag till Istanbul och Istanbul till Erbil. Sulemania, förlåt. Istanbul till Sulemania.
Det ligger i Irak?
Ja.
Och vad skedde sen?
Det som skedde sen det var att när jag satt på planet där, då faktiskt var det en ganska traumatisk händelse som redan hände där. Det var en man som fick hjärtinfarkt 3 rader framför mig. Så att jag fick hjälpa flygplansvärdinnorna med att liksom flytta ner honom. Och så kom det en läkare som hjälpte till och jag försökte liksom göra det som läkaren sa till mig och så. Och efter det så fick jag all inclusive på planet. Så att om jag ville ha en öl så var det bara upp med handen, så fick jag hur många jag ville. Så jag drog 3-4 stycken medan jag försökte fundera. Har jag gjort rätt val? Sen när jag går ut och har landat i Sulemania i Irak, eller irakiska Kurdistan, Bashur, som det heter, så gick jag ut och så bara titta. Okej, jag är inte i Europa. Jag ser att typ husen, konstiga hus och sand, och det var liksom jätteskumt. Och det kändes jättekonstigt att vara där. Och det var liksom, var ska jag gå någonstans och sånt där. Det var någon som skulle plocka upp mig. Så kommer typ en så här irakisk militär och så säger till mig, Jesper, Jag bara, ja. Och så, ja, kom här. Och så sätter jag mig i hans lilla bil. Och så kör han mig ut från flygplatsområdet. Och jag håller på att titta. Så nyfiken och jävligt nervös. Och sen kör han in i ett bostadsområde där han springer ut ur bilen och knackar på en stor metalldörr. Och ut kommer det en kvinna, antagligen hans fru, med heltäckande burka, kastar över en kalashnikov och granatbälte och lite ammunition. Och så går han till bilen och så ger det mig, here you gonna need this. Jag bara, vad fan. Så han tejpat granaterna så att det fanns ingen säkring på dem. Så där sprinten var borta så han hade tejpat runt för att de inte skulle
explodera.
Då höll jag på att skita ner mig. Jag hatar ju så här explosiva ämnen. Jag gillar det inte alls alltså, så att
Jo men alltså men det är ju, jag tänker också det. Dels är det, känns ju läskigt med splint.
Mm.
Alltså att man bara behöver dra bort det, bam. Mm. Smäller det. Och man bara tänker, om jag råkar dra bort den här.
Jag tänker att råka liksom skära bort tejpen så att den bara, du vet ju det.
Ja, men man råkar komma åt den hårt eller något sånt där. Eller?
Det fanns inget, ja, fast de sitter ganska bra faktiskt. Det gör de. Men på de som jag fick så fanns det ingen sprint. Det var ju det som gjorde att jag blev rädd. Det fanns ingen sprint på den. Och det var ju det som gjorde att jag bara, okej, det här är inte bra. Så att när jag väl kom fram till basen, det första jag gjorde var att lägga bort dem och så ta andra.
Okej, så du fick din kalashnikov och ett gäng granater?
Ja, det var det jag fick där för att bilfärden ifall något skulle hända.
Jaha, det var bara för bilfärden alltså.
Sen så fick jag en M16 och så med ACOG-sikte då. Så att jag fick ganska bra med material på plats som min amerikanska vän, som jag kände hade ordnat till mig. Så han hade ordnat så jag fick hjälm och att jag fick liksom de här plattorna och att jag fick en M16. Och sen så fick jag liksom det jag behövde ha, generellt magasin och sånt där. En del hade jag köpt i Irak dagen efter, eller så här på morgonen. Så åkte jag till en basar, alltså en marknad, militärmarknad typ. Så åkte jag och köpte ut liksom massa magasin, plastmagasin och sånt där, och fixade så att jag hade det jag behövde inför att jag kanske skulle behöva vara med i en operation där jag behöver avlossa skott eller någonting, så att det skulle komma en stridssituation. Då vill jag vara redo med utrustning, för utrustning, har du bra grejer och liksom har du bra utrustning, så ökar du dina chanser för att du kommer levande ut ur striden.
Jag tänker så här, när man är där nere och sen så finns det, du var på stor marknad med, som låter för mig en stor GTA-marknad, man kommer in och sen bara värre, så finns det Night Vision och prylar och allt möjligt, vissa billigare grejer, vissa dyrare grejer, kaststjärnor och allt vad som finns. Vad är liksom deluxe där nere? Vad är det bland det bästa man kan ha?
Alltså, de tänker ju inte så, vad är det bästa du kan ha, utan för dem så är vapen, beroende på vad du har för vapen. M4, det är ju liksom statusvapen. Många som har det fast inte kanske kan hantera det. Men för deluxe för dem, det är en Glock i princip. Det tycker de, det är stort, det är status, det är fräckt. Men för militärerna, liksom, det viktigaste de vill ha, det är ju liksom skyddsväst. Det är det viktigaste. Det är inte alla som har det. Jag hade inte det den första veckan med plattor, utan det fick jag efteråt.
Så jag fick, det är dyrt, eller?
Ja, jag fick det faktiskt sponsrat, så att jag betalade. Men det är väldigt dyrt, och det är jättemånga som inte har råd med det. Och det är många som får köpa sina egna grejer som armén inte ger. Armén ger en kalashnikov. Resten får du i princip skaffa själv då. Men jag fick ganska bra. Jag fick ju liksom, tack vare min amerikanska vän, ordnat saker till mig också. Så att jag behövde inte tänka på att ta med så mycket, utan han hade fixat och grejat för min skull då. Så att det var ganska snällt. Men högsta statusen där, alltså det är nog en M6 och en M4. Och det är ju det som är det bästa att få. Men de tänker ju inte på, varför behöver jag night vision? Varför behöver jag ha skyddsglasögon? Varför behöver jag ha hörlurar? Varför, alltså, skyddshörlurar? Alltså, varför behöver jag ha handskar? De tänker inte på det, för att de har inte fått den här kunskapen om varför det är bra att ha.
Har du tinnitus nu? Jag tänkte så mycket smattrande med ljud. Jag kan ju tycka att det är drygt ibland när jag råkar höja för mycket på min, lyssna på en Spotify-låt typ, i mina öron. Men har du någon tinnitus nu? För att du har,
nej, jag har inte tinnitus, men jag kan få tinnitus en gång i veckan, så här på 2 sekunder, beep, och så försvinner. Men däremot så har jag hörselskada på mitt högra öra efter bomben då, så att jag har väldigt svårt att, när det är många som babblar, om vi säger att man sitter i en skolmatsal som jag jobbar, och det sitter massor och babblar, då kanske inte jag hör vad du säger eller kan fokusera på vad du säger. Så det har ju faktiskt det som har blivit den stora åkomman efter minan. Däremot så har jag ingen tinnitus, men det känns som att jag har örat under vattenytan. för att det brusar. Så om jag lägger handen på örat som jag gör nu, så känns det som att det ekar i mitt huvud när jag pratar.
Vad var den första krigssituationen som hände då?
Det var min tredje dag när vi hade gjort en nattoperation återigen. Många av våra operationer var på natten för att det är mycket svårare att se oss på natten än på dagen. IS gör samma sak, de kommer oftast på natten än på dagen. Men då hade vi gjort en operation mot en by som var utanför Suluk faktiskt. Det är säkert 20 km utanför Suluk där jag sen kommer sprängas. Och då var det att vi hade gått in, vi hade klärat ut en by, vi hade tagit civila och kontrollerat dem, vi hade kontrollerat barnen, vi hade flyttat på barnen och civila för att nu sa vi ska ha det här området. Så låg vi mitt i sanden i den här byn, utplacerade så att vi liksom hade koll 360 så att vi kunde se runt omkring oss. Och så hoppades vi på att det skulle komma några IS. Ungefär 6-7 på morgonen när solen har gått upp så hör vi en moped som kommer och så ropar den på radion, Daesh, Daesh, så att vi skulle göra oss redo. Så jag ställer mig upp och givetvis kommer de till där jag står med min amerikanska vän och med Sagros som senare skulle dö. Och en annan kurd som inte jag vet namnet på faktiskt. Så kommer de till vår position och där vi sen liksom bara, okej, vad gör vi liksom? Och så kommer de närmare och då skriker våran befälhavare ut, skjut, skjut, tacka, tacka, säger han då. Och då börjar Danny skjuta, jag börjar skjuta och vi alla börjar skjuta mot dem och de kunde inte göra någonting. Men vi såg att det var IS, de kom med skägg, alltså stora skägg. Vi kunde se Kalashnikoven, vi kunde se västen och vi kunde se liksom deras klädsel, att de hade militärkammo. Och sen så gjorde vi det vi behövde, utan vi fick order om att skjuta ner dem. Sen när de ramlade av motorcykeln så gick vi sakta framåt och siktade med gevärspiporna mot dem. Då ser min amerikanska vän Danny att det är en som fortfarande typ andas men som sträcker sig efter granat eller vad han gör, så att han skjuter honom ett skott i huvudet. Den andra var redan död. Så det var min första stridssituation och då var jag väldigt skärrad efteråt, för jag tänkte vad i hela, okej, det här hade jag inte kanske funderat över eller tänkt igenom ordentligt eller var beredd på själva situationen i sig. Så att jag gick och tillsammans med den efteråt och jag tog foton som jag sen använde för att skicka vidare, för de var inte från Irak, Syrien, utan de var från Europa de här två. Det var Islamiska staten poliser var det. Så att jag tog deras ID med mera och tog foton och skickade vidare till några som jag visste skulle kunna använda det. Och sen så liksom gick jag och satte mig på ett hustak och tog och rökte typ 10 paket cigg kändes som, men nej, men 12-13 cigg inom loppet av en kanske halvtimme. Jag var helt alltså jättechockad, så det var cigg efter cigg efter cigg.
Hur var det att gå fram och se de här döda människorna som har då skott i huvudet och blöder och...
Det är ju sånt här man försöker koppla bort. Jag försöker inte tänka, nej men det är synd om man. Jag försöker inte titta för mycket än vad man behöver, utan jag försöker gärna, om jag vet att de ligger där, nu tog jag foto visserligen.
Du kollar, liksom, kollar snabbare, men lägger inte till några detaljer, försöker inte kolla. Nej,
det är allt för att försöka undvika att man skulle få någon form av PTSD då. Så att jag tog absolut inte och gjorde mer än nödvändigt, och sen så liksom fick de ligga där i några minuter för att vi visste inte vad ska vi göra. Till slut så kommer några och hämtar upp dem, alltså kurder, och lägger in dem i en Toyota Hilux så kör iväg med dem. Så jag antar att de eldade upp kropparna sen.
Det var ju också en hemskt, den här var ju en tuff situation, men det var ju en situation som var så här brutalt jäkla tuff. Som, kan du berätta om den?
Ja, det var när vi var, vi hade tagit Suluk vid det här tillfället. Jag var tillbaka från sjukhuset, det här var 3 veckor efter jag skadades av minan. Jag skadades av minan 12 juni, så det här måste ha varit någon gång i början av juli, 11 juli någon gång, 7 juli. Då är det en grupp IS som har klätt ut sig till YPG, alltså till våra soldater, som har tagit och åkt in i staden Kobani, där de sen har hoppat ut sina bilar och börjat massakera människor, kvinnor och barn och äldre, alltså civila, de första de såg. Så att de kom in bakom våra gränser för att vi inte hade kontroll. Vi kollade inte deras ID, utan gränsvakterna, Asaish som de heter, militärpolisen, trodde att de var våra trupper. Så att det som hände, det var att de kom in i den här civilbefolkade staden som redan var hårt drabbat efter de här stora striderna 2014. Och så började de massakera människor som satt och ät, och människor som var på väg hem, eller barn som var på väg till skolan eller från skolan, det lilla som fanns kvar. Och så massakerade de i hundratals. De dödade cirka 163 civila, och de var runt 40. Så att när vi kom dit dagen efter så låg det ju blod och kroppar fortfarande kvar på gatorna och i hemmen och sånt där. Så vi fick gå hus till hus för att hitta och se vart lever människor, vart är människor döda. Och många civila kom och hjälpte till. Och sen så skulle vi flytta de civila kropparna, och så la vi en ros på dem medan vi höll på att göra deras gravar. Jag fick tyvärr uppgiften av att flytta IS-anhängarna, alltså IS-terroristerna.
Så jag var tvungen. Men var de också döda eller?
De var döda, alla var döda.
Vilka var det som dödade dem då?
Det var våra trupper, IPG och så. För att vi var ju tvungna att åka när vi förstod att nu är det folk som massakrerar sig i Kobane. Det kom ut ganska snabbt till alla trupper, försvarstrupper som var i staden, om att nu har IS tagit sig in. Nu har de bytt till våra uniformer. Så att det kom ut ganska snabbt, så att det blev strider. Så det kom YPG och soldater från alla håll och kanter för att hjälpa de här civila.
Hur många var det som kom ungefär, skulle du visa på?
Det var ett 40-tal, 42-43 stycken,
ja, IS. Hur många var ni?
Hur många vi var? Oj, vi var säkert, alltså när striderna var slut var vi säkert 600 YPG.
Så alltså det var ett totalt självmord de
gick in gjorde. Det var ett självmordsuppdrag.
Men de var ändå så här fine med det.
Ja.
De skulle ändå komma till himlen och få 400 jätter liksom.
Nej, 72 jätter.
72 jätter.
Väldigt viktigt. Så att det var ett självmordsuppdrag, och det här visar ju liksom deras dedication, deras hängivning till att gå in. De skiter fullständigt i barn och kvinnor. De skiter fullständigt i människor som inte är på deras sida. Nu, jag vet inte om du läste det, på tal om att de skiter i barn. De har ju korsfäst enligt FN nu, som skrev en artikel här i förrgår. Jag har inte sett sånt här själv. Men de har ju hängt upp barn på kors och grejer som har kommit från kristna familjer. Korsfäst och sånt där. 3-4-åringar och så.
Men det finns, men just nu eller?
För det är just nu, det här kom kvar. I förrgår. Alltså,
ja, fast förrgår det är väl typ inga kvar nu eller?
Nej, men de har gjort det nu i Bauhaus. Och sen så är det familjer som har lämnat fram material och videos som har lyckats filma det här. Och det är ju sånt som har varit okänt för oss. Vi vet att de har gjort det.
Aha, men inte de mot har barn. Gjort det förut.
Ja, men inte mot barn. De har aldrig gjort det mot barn. Det här är nya grejer, så att det här var ju liksom ny fakta för mig också. Jag trodde att de liksom behöll barn som slavar, men att de inte gjorde så mot dem. Så att där fick jag ännu så här mer hat mot IS. Och jag älskar ju barn, alltså väldigt, väldigt mycket. Och det är sånt gör ont alltså att se när de använder barn och spikar upp dem, använder dem som mänskliga sköldar, och att de inte har någon som helst hänsyn till en 3-2-åring eller 4-åring, utan avrättning, för de tillhör förrädarfamiljer, de tillhör kristna. Alltså det är ju så sjukt så det finns inte.
Nej, men det är helt stört.
Ja, det är, alltså, det är ju fruktansvärt. Och såna här människor ska vi kanske ta tillbaka till Sverige.
Ja, det är ju så himla märkligt.
Mm, det är det. Men återigen, och jag fick uppdrag att ta de här 40... terroristerna, IS-medlemmarna, och lägger dem på en Toyota Hilux, och sen så skulle vi köra ut mitt i öknen och dumpa dem i en hål, med ett stort hål som en grävmaskin hade gjort, och sen så slängde vi ner kropparna en efter en. De stank så in på bomben, de stank piss, bajs, alltså de hade, när man dör så skiter man på sig ofta, så det var piss, bajs, och det var blod, och det var flugor, och det hade legat i solen, så det började ruttna ganska snabbt då, så att det luktade för jävligt. Så då försökte man liksom bara titta upp i himlen, tänka på annat, och så kastade man ner kropparna en efter en, och sen så åkte jag därifrån och såg att det var något annat som tände på. Så att det var en jobbig resa det.
Men vad tänker man där alltså? Alltså när man gör det sånt där. Det där måste ju vara bland det vidrigaste uppdraget man kan få. Man åker till en stor massaker. Och sen så tar man hand om. Och jag menar det, du är ju inte... Jag frågade dig i början av podden hur mycket, vad för tragedier du har med. Det är ju inte så att du har jobbat på någon så här begravningsplats. Eller jobbat med att bränna kroppar. Eller varit så här någon... avdankad läkare som har jobbat med... Du är ändå en vanlig kille som har satt dig i det sjukaste.
Mm. Jag är precis, jag är helt vanlig människa liksom, som ändå har fått åka ner.
Men så hur påverkas du av den där synen? Jag tänker att hur, om jag hade varit med där och tagit ett gäng döda kroppar, burit dem, slängt upp dem på axeln, de har är skjutna, de är helt söndriga. Alltså jag förutsätter att det där är saker som skulle sättas på min näthinna, oavsett jag vill eller inte.
Jag tror det viktigaste är, som jag har gjort, det är att man pratar ut med sina kamrater. Man reflekterar vad man har sett med kamrater, och vi hade kontroll, vi hade alltså möjlighet att kunna uppsöka läkare och så och prata ut om det var så. Men de viktigaste människorna som du kunde prata ut med, det var de du stred med, de du bodde med, de du levde med. För att när man pratade ut om det så blev man väldigt så här att man släppte det. Det var som, okej, det var en dröm typ, eller förstår du, man försöker ändå koppla bort det. Och sen gör man sig själv, jag gjorde i alla fall det, mig själv en tjänst, jag tittar inte mer än vad jag behöver. Om jag ser att det ligger en kropp här, okej, man är ute i huvudhuvudet när jag bär den kroppen, och så hoppas jag att det är typ en sandsäck eller en slagpåse eller, ja, förstår du, utan jag går inte fram och inspekterar hur människan död eller inte, utan det är nog sådana saker som gör att man får PTSD. Jag har inte haft en enda mardröm, jag har inte liksom haft någon typ av sådana här reflektioner över hela, förutom när jag skrev boken och när jag liksom har föreläst och pratat om det. Men jag har ju målat upp liksom mitt liv där nere. Det ska inte påverka mitt liv här, och jag har som sagt inga mardrömmar eller någonting.
Du måste ha ganska mycket så här, kollegor eller sådana som du strider med som har fått men.
Det finns en del, ja absolut. Träffa också några amerikaner som har åkt ner och som hade varit i Irak 2003. Som åkte ner bara för att repent their sins, alltså de ska försöka få ångra deras synder för att de har varit med och dödat civila under ockupationen av Irak 03 då. Så att de liksom var ju där och hade PTSD, och jag sa, är det så
vad
bra?
Vad är PTSD för något?
Det är posttraumatiskt stresssyndrom, ja. Så att man liksom har generellt ångest, att man vaknar på nätterna och mardrömmar och sånt där. Man lever fortfarande kvar i huvudet som att du är i en stridssituation. Det är PTSD, och det är många som tar sitt liv på grund av det. Så att de flesta faktiskt amerikanska soldaterna dör inte i tjänst, utan de dör efter tjänsten på grund av självmord.
Varför tar de självmord? För jag också läst det där att det är extremt många som tar självmord.
De klarar inte av det. Det är jobbigt för dem. De får ingen hjälp. De får ingen stöttning av systemet. När de har gjort sitt, vi säger i amerikanska styrelsen, när de har gjort sin tjänstgöring med mer, och när de har fått liksom honorable dismissed, alltså att de får gå, att nu är det dags för er att söka er vidare, får inte de som mer helst hjälp av deras system. Och de får inte så mycket hjälp när de kommer hem heller, utan de kan ju få göra fruktansvärda saker men inte få någon form av stöd. Här i Sverige har vi ganska bra former av stöd och hjälp. Här har vi ett ganska bra system som ska göra att vi som enskild människa ska kunna få vård och trygghet av liksom våra skattepengar. Det har man inte i USA på det sättet.
Men du var ju där nere stred i flera år. En fråga som kommer upp, man undrar ju, hur många har du dödat?
Det är ju väldigt svårt att veta. Eftersom oftast i en stridssituation så är det inte bara jag som skjuter. Utan man har ju kamrater och sånt där som är med och skjuter. Och vi skjuter ju liksom för att försvara oss. Vi har ju den här att vi skjuter aldrig först. Utan skjuter mot oss eller våra fiender, då skjuter vi tillbaka. Och då är det inte bara jag som står och skjuter. Utan då har vi allt från dorskas till dorska, det så här fina... De är till för antipansar och så, men vi använder det mot människor också, fast det får man inte göra, tror jag. Som tur är så kan jag inte hantera en sån, så att där är oskyldig. Men hur många man har dödat, eller hur många, man vet inte. Alltså det är väldigt svårt, men jag har aning, det har jag absolut. Så jag kan tänka mig att det här var nog stor sannolikhet att det var jag, men helst så vill jag inte veta, för att ju mindre saker liksom, om du säger, nej men jag vet inte, det var nog han liksom, låtsas som ingenting, alltså allt det här för att inte få någon form av PTSD. Så att jag har aldrig liksom sagt, ja men det här vet jag med säkerhet att jag har gjort eller så, och jag skulle aldrig kunna säga det heller, men jag vet att jag har varit delaktig i ett tiotal, där jag vet att förmodligen så kan det ha varit någon av mina kulor, men som sagt, det vet man inte.
Har det inte varit några sådana här närstrider då, att ni har kommit in så här relativt nära och ni har sett de personerna som den strider mot?
Jo, det har vi. I Al-Hasaki bland annat. Och sen när vi var utanför Manbij. Två operationer innan Manbij, om man säger så. Då var vi ungefär precis korsat Eufratfloden. Och sen så var det nere i Tapka. Och det var utanför deras huvudstad Raqqa. Och det var på min sista resa. Och sen även när jag var i Al-Bab utanför där.
Hur långt ifrån var ni dem då?
Jag har varit mot sina IS har varit cirka 10-20 meter ifrån.
10-20 meter ifrån, det är extremt nära ju.
Men då har det inte varit att det varit öppet fält, utan vi har haft vägg och vi har haft lite skydd och så. Man ställer sig inte gärna så öppet och bara skjuter mig, här är jag liksom, utan man försöker ändå vara väldigt så här, försiktig och hålla sig gömd och så, ja, hoppas att de gör misstag. För du ska inte vara människan som gör misstaget, för då kommer du inte hem.
Vad är ett misstag man kan göra då?
Övermod. Du tror att du inte kommer bli skjuten, så att du visar dig mer än vad du borde. Du använder inte väggarna som skydd, utan du använder liksom inte hjärnan när du gör dina steg och vad du ska göra. Du tänker inte. Du tror att du är bäst. Du tror att du är väldigt skicklig. Du tror att du kommer döda allihopa. Alltså det är när man får ett sånt övermod, det är oftast då som det går pipan. Eller rent av att man inte tänker sig för. Vi hade en som gick ut och gick på en gata utan att tänka att ja, men de har ju skjutit med oss 2 dagar tidigare med krypskyttsgevär. Så gick han på upp en gata, liksom, tände en cigg och bara tog det lugnt, fundera, sjöng lite för sig själv och så blev han skjuten. Han överlevde, men alltså, det är ju sådana klassiska grejer som kan göra att du blir, alltså, dödad. Så att det har ju hänt mig också att jag har fått skott som har vinat över huvudet. Pju, 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 för att jag har gått på ett ställe där någon har sett mig. Så det har ju varit lite så här att man har fått gömma dig bakom hus, gömma dig bakom mur, ligg, håll dig gömd.
Har du varit rädd eller?
Nej, inte över sånt, utan det som jag är mer rädd för, det är de här självmordsbilarna som de skickade på sig i Al-Hasaki. Nu hade jag jävligt tur där, för att en dag innan de kom till min enhet som jag lämnade sen. Jag skulle åka hem till Sverige på grund av att jag har fått infektion i örat och så. Dagen efter jag hade lämnat den här posteringen, den skolan som vi var på, där som vi stred mot IS ifrån, så kommer de med 3 självmordsbilar. Självmordsbilar och kör in genom gränserna, kör in genom våran grind på skolan, kommer in till huvudbyggnaden och spränger, alltså en kraftig, alltså, explosion. Och sen kommer en till och sen kommer en till. 8 stycken av våra enhet dog och över 27 skadades. Och då hade jag liksom fått avtackning av dem dagen innan och ätit med dem och dansat kvällen innan. Och så får jag meddelande när jag liksom har kommit hem till Sverige att bara så vet det här hände, våra enhet, från en britt, berättade.
Jag läste någonstans förut att de tog typ djur och satte på dem bomber och sånt.
Ja, det har de gjort också. De har tagit kycklingar och de har tagit får, de har liksom tagit åsnor. Alltså de har ju använt djur och boskap generellt, för att vi skjuter ju inte djur. Det gör vi inte. Alltså, vi tar hand om djur, vi gillar djuren. Så att han...
Vad gör de då? Lägger de på en bomb typ på dem? Ja. Trycker de av den då?
Yes.
Så de ligger och kollar typ, så släpper de in typ 10?
Ja, en brukar det vara. Det brukar vara kanske att de har tagit från en fåraherde en människas boskap, på deras sida om man säger så. Tagit en bondes 5-6 djur, betalat honom några $100, eller så de bara tagit honom för att han ska offra sig för deras sak. Och så har de tagit och så tejpat fast eller sytt fast eller lagt en väst på ett av djuren och så försökt kamouflera det med fårull, limmat fast och sånt där. Och sen så släpper de lös fåren och så förstår vi att ja, men nu är det någonting som kommer. Och är det ingen fårherde som är med dem, så vet vi att de inte är vanliga jävla får. Så att det är ju ganska snabbt att lista ut vilka får som är okej och inte. Men i vissa fall har de till och med haft fåraheden en utklädd IS. Bara för att vi lärde oss deras taktik, då måste de anpassa om det så att vi går på det. Så att de har ju använt väldigt fula knep för att försöka få med oss. Alltså de har ju använt bomber som deras första vapen, om man säger så. Bomber, miner, ja.
Och efter din första resa så åkte du hem?
Mm. Och då liksom, jag behövde åka hem för att jag hade fått infektion i örat, jag hade problem med synen. Jag behövde hem och ta det lugnt, jag hade fått liksom ganska hög feber och sånt där. Så när jag landade hade jag influensa. Och det gjorde inte saker bättre att man skulle vara med i Nyhetsmorgon, att man skulle sitta i presskonferens, att man skulle tala på medborgarplats med mera. Jag var ju jättetraumatiserad och mådde jättedåligt alltså. Så efter allt det här så åkte jag hem, kom till min lägenhet i Trollhättan, gick in och sen så gick jag inte ut på 2 veckor i princip. Utan mina syskon och vänner kom och lämnade mat till mig och så, utan jag låg bara hemma och tittade på serier, typ Vikings, The Walking Dead och alltså försökte bara samla mig. Och sen när jag gick ut, då vände jag mig liksom och tittade bakom axeln hela tiden. Så fort jag hörde en bil som bromsade så tänkte jag, nu kommer en självmordsbombare. Så fort jag hörde liksom någon som tutade så tänkte jag, vad fan är det här? Och så var det mycket tankar, hur kommer människor tycka och tänka om mig? Hur kommer liksom samhället se på mig? Hur kommer de liksom mottaga att jag kommer hem? Och sen så var det också hur många IS är det som jagar mig? Alltså det var ju så här, de tankarna man hade, så att jag var faktiskt rädd för att gå ut. Där nere så var jag trygg, fast jag liksom var där nere och sånt där. För att där hade jag ju vapen och kunde försvara mig och hade kamrater som liksom kollade min rygg och alltid fanns med mig. Här hemma så är man ganska så liksom ensam. Och framförallt så är du ganska svag utan ett vapen om det kommer någon med en pistol mot dig. Vad ska jag göra? Kasta sten? Så att det var ju det som gjorde att jag blev nojig också. Sen så lärde jag mig med tiden att det blir bättre. Alltså det försvinner. Cirka 4 dagar efter jag kom hem så ringer jag, får jag ett samtal från Säpo som vill ha möte med mig där jag berättar allting. Jag bjuder dem till mitt gamla jobb, en pub i Trollhättan, där jag sitter och förklarar vad jag har gjort och vad jag har varit med om och berättar min historia och vad jag har lyckats få för kontakter och sånt där. Och att jag tänker åka ner igen och jag visar bilder på IS som jag har tagit och visar upp legitimation. Jag ger dem en IS-flagga och jag ger dem en emirkniv. Emirkniv, det är en ledare, en byledare från IS. En guldig emirkniv gav jag till dem, så att de blev jätteglada för det. Några dagar senare så ringer de och frågar om jag vill hjälpa till att få hem en 15-årig flicka. Och det blev min nästa resa.
Vad var det för 15-årig flicka?
Hon hette Marilyn och kom ifrån Marks kommun. Och hon hade åkt ner med sin pojkvän, Mokhtar hette han. Och han hade gått med IS och lurat med henne ner. Hon visste inte ens vad islam var, hon visste ingenting. Hon var väldigt ung och dum, väldigt naiv, väldigt blåögd. Och då fick jag reda på att familjen har försökt hitta kontakt med mig eller få kontakt med mig tidigare genom Facebook som inte jag hade märkt, där de bad mig om hjälp. Så att mitt nästa uppdrag blev att jag skulle åka ner till YPG igen i Syrien, men för att få hem henne. Och då liksom sa jag, visst, jag gör det här. Jag fick med YPG och jag fick med jättemånga höga uppsatta inom YPG att stå upp och hjälpa till. Och det var att hon bodde i Al-Bab vid det här området. Och så att jag förflyttade mig till Kobani och började jobba i försvarsministeriet där. Och startade upp gästbehjälpen och började hjälpa människor på plats medan jag väntade på att vi skulle kunna göra en räddningsoperation. Så att jag var där under flera månader och bara väntade och deltog i vissa operationer. Och försökte liksom hjälpa lokalbefolkningen medan jag gjorde någonting. Så jag skickade ner min styrfarsa med 300 000 svenska kronor så att jag kunde köpa mat och vatten, kläder och medicin och lite så här produkter till spädbarn och kläder och leksaker. Så åkte jag runt och så gav till lokalbefolkningen i Kobani det som var kvar då. Så det fick tiden att gå i alla fall. Sen var det väldigt viktigt för dem. Och sen så bara det blev att när jag skulle göra operationen 2 dagar innan så förflyttades hon till Mosul, Irak. Vilket betyder att jag hade varit där 5 månader och i princip inte gjort ett skit och slösat bort min tid. Så jag var jävligt förbannad över det. Men jag fortsatte assistera mamman och liksom minnet med att vara i alla fall i psykologiskt stöd och sånt där. Så att det var jävligt jobbigt. Och sen så lyckades hon ta sig ut med hjälp av familjens engagemang. Så tog sig flickan ut och hon befinner sig i Sverige idag och har en son med sig. Hennes dåvarande man Mokhtar dog i Ramadi av ryska flyganfall. Han blev sprängt med andra ord. Och hon har jobb, lägenhet och har ett nytt liv. Och hon är glad att hon är hemma och sånt där. Så hon har verkligen gjort en resa från att vara en omogen, okunnig liten tjej som åkte ner och var med fast hos IS i 1,5 år till att vara självständig.
Wow, vilken tur hon hade också.
Väldigt tur. För det är väldigt många som inte har lyckats komma ut. När jag liksom träffade några som hade yazidiska kvinnor som hade varit sexslavar, så träffade jag en som var då 17 och hon hade varit fånge hos IS i över 2 år eller 1,5-2 år. Jag hade en tolk som fick prata eftersom jag inte kunde prata så bra på den här tidpunkten. Och så pratade jag hon om att hur hon varje dag blev våldtagen av IS-terrorister, hur de varje dag oavsett kom och våldtog en gång på gång, minst 10 gånger om dagen i nästan 2 års tid. Alltså när jag tittade på den, det fanns ingen blick i hela världen, det fanns ingenting, alltså det var ett tomskal inuti. Hon var helt alltså tom. Jag såg att hon hade ingen livslust och hon förklarade att hon hade försökt att ta självmord, några av hennes vänner hade gjort det. Men tänk, varje dag i 2 år bli utsatt för våldtäkt bara för att du är kristen.
Nej, det är så sjukt. Man kan inte ens fatta det.
Nej, jag var helt knäckt och grät alltså, som en... Ja, jag var jätteledsen alltså. Jag får så här tårar nu i ögonen. Nej, men jag sånt gör mig riktigt så här, jag blir så arg så jag blir ledsen liksom. Och det fanns ju ingenting jag kunde säga för att trösta henne. Det fanns ju ingenting jag kunde göra för att få henne att se, blicka framåt i livet. Alltså det är hundratals som har drabbats av samma öde som den här tjejen. Jag vet inte vad hon gör idag heller, utan det var bara snabbt innan jag skulle åka hem från min andra resa som jag liksom träffade henne på ett flyktingläger. Jag ville liksom skänka en slant så att de kunde få köpa grejer. Jag var jätteknäckt faktiskt. Och när jag föreläser och pratar om detta, jag har jättesvårt att prata om det, för jag mår dåligt när jag pratar om det. Och det här liksom gör mig ännu mer förbannad. Vi har ju låtit det här pågå i så många år utan att göra någonting.
Sverige tänker på det.
Ja. Alltså vi bryr oss inte för att det händer där borta. Men om det händer här liksom, då är det handhjärtan. Men det som gör mig ännu mer förbannad är att vi välkomnar tillbaka de här människorna som har varit med i terrorgruppen IS. Och vi ger dem kaffe och bulle. Den de ska ha, det är ett första bästa fängelsecell. Alltså de ska inte vara ute bland våra gator. Alltså det är människor som har förkastat och vänt sig från vår sekulära demokrati och hur vi är uppväxta och vad vi anser om att vi som människor ska vara för varandra. Alltså goda grannar.
Jag läste någonstans förut att det var, du kanske vet det bättre, men det var någon kommun som man hade...
Örebro,
ja.
Bostadsförtur, tänker du på, va?
Bostadsförtur, ja.
Ja, jo. Det var ett förslag från flera kommuner, faktiskt inte bara Örebro utan från flera, bland annat någon här i Stockholm, minns inte på rakt arm just nu, men där man skulle ge återvändande IS att de skulle få möjlighet att komma tillbaka in i samhället. Fast de valde att lämna vårt samhälle från första början, varför ska vi ge dem en andra chans? Och skillnaden mellan de som åker in i fängelse och de som går fria, det handlar enbart om bevisningen. Så att de som kanske åker in 1,5 år för att de har en liten selfie på att de har varit med i Islamiska staten och dödat, de kanske inte alls är lika farliga som de som vi ser som traumatiserade. Men bara för att vi inte har bevis mot dem, då får de gå fria. Då är det, åh, men det är synd om dig. Vilken lägenhet vill du ha? Ja, du vill ha en lägenhet för 7 miljoner. Det är klart vi ska få det. Vi har inget sunt förnuft här när det kommer till detta, utan vi har inga lagar och regler som gör att vi kan åtala dem eller att vi kan liksom sätta fast dem. Nu har Morgan Johansson det senaste kommit ut med att 1 augusti ska vi ha en lag som gör det förbjudet att tillhöra en terrororganisation eller vara medlem med mera. 2019. 1 augusti 2019. Det här skulle han och andra regeringar, alltså högerregeringen, skulle gjort det här 2013-14. Det här lagen hade man kunnat införa vilken jävla månad som helst under den här perioden. Varför ska man göra det nu?
Nu är det slut.
Ja, för det är ju ingen som kommer omfattas av den lagen. Så länge de inte står kvar bakom det här hemma och vi har bevis på det. Men det kommer de inte göra. De kommer säga, nej, jag har gått ur liksom. De skulle kunna säga, 31 juli skulle de kunna säga, nu är inte jag med IS. För att 1 augusti så går lagen igenom. Och de kommer inte kunna straffas för det. Alltså det är det som är så sjukt. Terrorresalagstiftningen då, att det är förbjudet att åka ner. Den kom 2016, men vi var sista landet i Europa att genomföra. Vi är så alltså byråkratiskt lata och tafatta så det finns inte. Alltså våra politiker, de är så sega.
Är det många som är såna riktiga jävla mesar alltså?
Ja, men seriöst, och de som försöker.
Så här laget, eller så här landet mellan mjölk, ja. Lagom. Men det blir ju tyvärr extremt av att vi är så jäkla mycket mellanmjölk och att det är så många politiker som är så himla fega och inte vågar ta i så här jobbiga grejer.
Och han advokaten som var med i Agenda mot Hanif Bali med mera, som pratar om IS-återvända, att man vet inte om de är frihetskämpar eller om de är terrorister. Hur i hela helvete kan de få vara med i SVT-sändning och uttrycka sig så? Är IS frihetskämpar eller är de terrorister? Han spottar ju miljontals människor i ansiktet som har fått fly, eller de hundratusentals som har dött, eller de barn som har blivit våldtagna, halvsugna, rakt i ansiktet, bara för att han försöker vinna lite poäng som gör att han istället blir den mest... Alltså, alla skrattar åt han. Och det är helt sjukt. Men det är som du säger, vi har för mycket mellanmjölk i det här. Vi är liksom, vi ska vara i mitten, vi vill inte göra han ledsen, vi vill definitivt inte göra han ledsen, vi vill inte göra han ledsen heller. Utan vi försöker behaga allt och alla, vilket betyder att då händer ingenting. Vi måste välja sida. Antingen är man för eller mot terrorism. Nu har vi blivit mot, men 2019.
Ja, det är alldeles för segt, så att det blir inte så stora konsekvenser av det.
Nej, det kommer inte leda till någonting.
Framförallt så har vi då folk som har åkt ner dit och nej, men allt ifrån våldtaget, dödat, döda kvinnor, döda barn, gjort och kört på sin extrema extremist. Och då går de fria här.
Mm. Vilket betyder att dagen efter vi har gett dem en lägenhet eller de har kommit tillbaks i samhället, vilket jag tror få kommer kunna göra, så skulle de kunna ta och köra en lastbil. Och det enda vi har gjort, det är tyngre lejon på Drottninggatan. Det är ju sjukt när jag pratar om det här där nere, hur vi liksom hanterar IS-terrorister som kommer tillbaka. De skrattar åt mig alltså. Irakierna, kurderna, syrierna, de skrattar åt mig och frågar ifall vi var dumma i huvudet. Och jag skämdes. Så nästa gång de liksom, när jag skulle prata om det, då sa jag att jag var från Island, för jag skämdes när jag sa att jag var från Sverige. Och då var det, nej, Norge sa jag förresten, inte Island. Då sa jag att nej, men jag är från Norge. Och då skrev en norsk på min sida när jag förklarade om det här. Nej, för helvete, säg inte att du är från Norge, vi är lika dumma här. Så att ja, därför valde jag Island sen då. Men det är pinsamt alltså hur vi har liksom agerat mot att försöka stoppa de här terroristerna. Ja, försöka stoppa, vi har inte gjort någonting. Vi har ju i princip hjälpt dem.
Vad tycker du att politikerna ska göra nu?
Det de gör nu. Nu sätter de igång terrorlagstiftningen och så. Det jag är förbannad över, det är att de gör det så jävla segt. Det är att de borde egentligen ta sig en fundera. Vad gör vi? Alltså, varför inför vi det 2019? Den här lagen kom som förslag 2013, men röstades ner av Socialdemokraterna. Alltså det handlar ju om att i politiken säger så här, bara för att ditt parti, Alexander, kommer med ett förslag som är jävligt bra, så måste vi rösta ner det, för annars kommer du vinna väljare. Det är så det funkar inom politiken. Det handlar bara om att vinna väljare. Man tänker på partiet före folket. Och det är katastrof.
Skulle du kunna tänka dig åka ner igen?
Absolut, skulle jag. Jag har fått förfrågan då och då, men då har jag andra grejer som jag tänker göra. Så att jag är liksom, har åkt fram och tillbaka och varit nere väldigt mycket. Den senaste resan jobbade jag bara inom underrättelsetjänstenheten. Så att jag var med i, jag förflyttades efter en jobbig situation. Vi var i Al-Bab där jag och fyra kamrater blev omringade av ett 20-tal IS som hade med sig också bepansrade fordon och en stridsvagn. Och vi var fem stycken och vi hade en kulle och de kom från alla håll och kanter. Och vi var alltså omringade, vi kunde inte ta oss därifrån, vi kunde inte göra någonting. Vi hade en mur som skydd. Och jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Och där så gick alltså adrenalinet igång och gjorde att jag kunde fokusera. Men jag var helt, alltså, det var jävligt tur att man kom ifrån det. För att man liksom bara skyndade sig lite och så bara kom skott som träffade precis bredvid eller vidna förbi. Eller så ser jag att de missar precis framför mig och åker muren. Och, alltså jag hade så jävla tur. Samtidigt så skjuter de en stridsvagn mot oss. Och vad ska jag göra med en liksom M6 mot en stridsvagn? Det är inte göra skit. Och det slutade med att vi försökte ligga lågt. Kom de nära så sköt vi. Efter en och en halv timme fick vi undsättning. Och då kom syriska trupper och trupper från oss och hjälpte till att pusha tillbaka dem. Därav vet jag att jag har varit med om att jag har kanske tagit några liv. För att jag vet att det hände väldigt mycket där. Men jag var så skärrad och så skakig efter det. Och jag grät mig själv till sömns den natten. Riktigt, då var jag riktigt traumatiserad efter det, för att jag var jävligt rädd alltså. Jag såg min kamrat som blev skjuten, en annan blev skjuten, jag blev skadad. Jag fick så här, de sköt med ett RPG-gevär, alltså raketgevär. Träffade muren så att jag fick en skärva som skal upp mina fingrar. Så att jag fick gå med bandage och sen så fick jag så här, stenar som åkte på ansiktet så att jag fick så här goa blåmärken och sånt där. Men det var inte värre än så. Det blev värre för de som skadade sig allvarligt av oss. Och då var jag riktigt jävla rädd. Aldrig varit så rädd i hela min liv faktiskt. Det kommer på topp nummer ett. Efter det så sa jag nej, nu behöver jag vara från fronten ett tag. Så att då bytte jag till underrättelsetjänst, där mitt uppdrag var att få ut IS-anhängare levande från Europa med mera, som hörde av sig till mig på Twitter, på Facebook med mera. Så jag började chatta med dem och sånt där och lyckades faktiskt få ut 17 indonesier, fick ut 2 danskar, fick ut 3 fransmän. Sen så åkte jag hem och det var min sista resa.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Kommer in på de tre sista frågorna och den första då, av allt det här du har varit med om, vad har du lärt dig av det? Är det något du har tagit med dig?
Medmänsklighet, kulturen. Jag hade ju aldrig liksom varit i Irak och Syrien eller Kurdistan innan, men jag har lärt mig så mycket. Jag lärde mig språket, kurdiska. Jag har lärt mig att alla IS är inte onda. Nu undrar ju du, hur fan menar jag då? Men jo, många har blivit tvingade att vara med i IS och många har liksom inte haft något val, för IS är de enda som har betalat ut lön och mat. Och det betyder, har man barn och man är fattig och det inte finns något jobb, så går man med i IS som kanske budbärare och brevbärare bara för att kunna köpa bröd till sitt barn. Så jag har träffat sådana IS som faktiskt har varit tacksamma över att vi har befriat dem och sånt där. Och de har ju berättat det som jag har förstått också med åren, att de som är från väst är de som är absolut farligast. Och det säger nästan alla som är från Irak, Syrien, alltså IS-medlemmar, terrorister. Alla som åker från väst, de är värre än oss. Mm. Och det är den bilden som vi har. Den bilden som jag försökte också förklara till politiker med mera. Så jag lärde mig kärleken där nerifrån. Hur människor liksom behandlar mig som en, alltså, broder, familjemedlem. De ville alltid bjuda mig på mat eller te vart jag än åkte. Så mycket kärlek och respekt. Alltså, jag har aldrig varit med om det i hela mitt liv. Därför älskar jag Irak och Syrien och befolkningen. För att de såg... Alltså, de tog hand om mig. De tackade mig genom att jag var där på plats. Och vi gav dem mig all kärlek och respekt. Jag har aldrig fått så mycket i hela mitt liv. Inte ens alltså, i Sverige. Det här är ingenting jämfört med hur liksom, mycket de vill göra för en där nere. Fast de inte har någonting. Fanns det en potatis kvar, då skulle du ha den. Och fan, ta det om du inte tar den. Så det är någonting jag verkligen har lärt mig därifrån.
Men om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då?
Då är det Facebook som jag tror gäller. Och då är det att man måste kanske skriva på en kommentar eller göra en kommentar. Eller vill man komma i kontakt med mig så kan man försöka adda mig, men jag tror inte det går. Då kan man skriva ett PM, men då måste man se till att man vill lägga till på Messenger, för annars får man inte upp det PM:et. Så att, ja, det är Facebook i så fall. Sen finns det mail, jesper.soder@live.se, där man kan kontakta mig. Telefonnummer lämnar jag inte ut.
Nej, men det fanns i alla fall jesper.soder@live.se om ni ja. Satt på mig någonting. Men det var att jag har bara suttit här som förstenad. Alltså, du har kommit med sådana... Det är så sjukt att höra på allting. Det är en sån annan värld än vad man själv är i.
Ja, men det är det ju. Alltså, det är ju när vi ska vara väldigt tacksamma, Alexander, att man bor i Sverige. Alltså väldigt tacksamma, för här har vi precis det vi behöver. Vi kan gå och handla mat när vi behöver. Vi kan gå liksom ut utan att vara orolig på det sättet. Och det är bra, det är så det ska vara. Där nere, du måste kämpa för att få vatten. Du måste kämpa för att få mat. Du måste kämpa liksom för allting. Varje dag är en kamp för att få sysslor och saker gjort. Vi är väldigt alltså, otacksamma för det vi har här. Vi klagar alltid på något vis. Svenska. Alltid ska vi klaga på något. Är det inte väder så är det att vi köper gott och blandat. Men vi har bara lakris i. Och fan, alltså ta något gott och blandat. Alltså alltid ska vi klaga på någonting. Jenny 27 köpte chipspåse. Halva chipspåsen var tom. Världen går inte under. Går och köper en ny jävla chipspåse. Alltså förstår du? Det är så här. Oh. Jag tycker vi målar upp så här problem som inte finns. Och, ja, det är 27 grader. Oh, fan vad varmt det är. Och så blir det minus 2. Och jävlar vad kallt det är. Vi är aldrig nöjda. Det är det som jag liksom, där har jag blivit helt förändrad. Jag är glad bara jag vaknar upp och att alla mår bra liksom. Så att där har jag verkligen fått en helt annan mentalitet. Och då försöker jag faktiskt lära ut mina elever som jag har i skolan, eftersom jag undervisar som lärare i ferietjänst. Försöker jag liksom lära dem liksom att vara tacksamma för det man har och liksom vara snälla och trevliga mot varandra. Och jag har helt sjukt underbara elever alltså. Sen vågar de väl inte prata och liksom avbryta mig under lektionen, så sitter ju tyst. Nej, men helt underbara. Alltså, dagens ungdomar, de må vara kanske lite besvärliga och så ibland, men de jag har är väldigt, väldigt underbara faktiskt.
Härligt. Ja, men stort, stort tack Jesper Söder att du kom hit. Det har varit sjukt spännande, intressant och vidrigt också att höra dina historier. Mm. Men stort, stort tack att du gästade.
Tack så jättemycket Alexander, det var riktigt trevligt att komma upp hit. Det var värt bilresan.
Ja,
yeah. Det var det. Fram Gang Spotten with Alexander Perleros.
Ja, jag antar att ni håller med er. Det här var ett avsnitt utöver det vanliga. Shit, shit, shit. Det är så sjukt. Jag blev både så här, jag blev ledsen, jag blev irriterad. Jag blev... känslorna bara flög fram och tillbaka. Det var helt jäkla stört. Och att IS har betett sig och förstört så otroligt många människors liv. Och att man bara kan tänka på det sättet som man gör. Det är helt jäkla otroligt. Ja, men det är också som så här. Fan, nu är det lite... Ja, det är ju hårda avsnitt nu som kommer alltså. Och det här avsnittet som kommer på onsdag, det är också tufft. Det är Elise Lindqvist. Så när jag spelade in det här avsnittet så kände jag att det här är ett av de bästa avsnitten i Framgångspoddens historia. Alltså den var också... satan, jag bara grät. Jag grät. Hon har varit prostituerad under väldigt många år. Hon har behandlats så jäkla dåligt. Och vi får höra på en... historia från Malmskillnadsgatan med prostitution, med brutalitet, med extremt hemska grejer till helt enkelt en sorglig jäkla historia, men också så sjukt spännande, intressant att få höra på en helt annan sida av världen som finns där varje dag men som man inte vet finns där helt enkelt. Så att lyssna in på onsdag, Ängen från Malmskillnadsgatan, Elise Lindqvist. Ha en grym vecka, mina kära framgångsvänner.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.